Vi får inleda det första tillfället för den här säsongen på det här nya året. Och vi ska göra det i Jesu namn med att be. Kära himmelske far, tack för den stora nåden att vi får samlas kring ditt ord också det här året. Att vi får göra det i vår nya lokal som du har gett oss. Och att vi också får be om att din ande ska vara närvarande och förklara ordet för oss. Så att det får bära frukt detta år. Och du har ju lärt oss hur vi ska be till dig nu när vi samlas för att tala om bönen. Vi får be till dig som vår käre far i Jesu namn. Och Jesus har också lärt oss en bön som vi nu vill be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi börjar alltså nu det här nya året med ett nytt avsnitt i Kuskes bok, Martin Luthers lilla katekes. Det är Herrens bön. Det är det sista avsnittet. Det är ju, som vi också tidigare konstaterade, inte samma ordning i den här boken som i lilla katekesen. Kuske har flyttat bönen längre framåt. Martin Luther hade bönen som tredje huvudstycke efter buden och trosbekännelsen och före sakramenten. Men ordningsföljden är inte det viktigaste. Det är nu i alla fall ett stort ämne vi har att få ta till oss, att få lära oss be tillsammans med Jesus. Och så som Martin Luther förklarade. Och det första vi ska göra, det är att fråga, vad är bönen? Och i det fallet så tar vi först hjälp i Daniels bok, Daniels profetia, det nionde kapitlet. Det är en fantastisk, en härlig bön som Daniel ber där för sitt folk. Den här bönen i Daniel 9, den dateras till Ahasveros son Darejaves första regeringsår. Det är när perserkungen har tagit makten, blivit upphöjt till kung över Kaldéernas rike. Det är ungefär 538 eller 39 före Kristus. Och Daniel lägger märke till i skrifterna det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Och det här är en mycket märklig notering. För Jeremia, han var i Jerusalem några årtionden före, då när han var verksam, då när Daniel och hans vänner hade förts till Babylonien ungefär 605 före Kristus, och det började närma sig 70 år vid det här laget. Daniel var en mycket gammal man här. Och Jeremia hade profeterat då fram till Jerusalems förstöring, som inträffade ungefär 50 år före det här. Och nu läser Daniel hans skrift. Han är alltså... Han konstaterar alltså det att det står i skrifterna hos Jeremia någonting om hur länge Israels folk ska tvingas att vara i Babylonien och Persien, som det numera är, eller det medisk-persiska riket, i fångenskapen. Och när han lägger märke till att det börjar närma sig de här 70 åren efter att han och hans vänner fördes till Babel, och att Jeremia hade förutsagt att efter de här 70 åren så ska då Gud låta folket vända åter. Då, heter det, han vänder sitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Det här med fastan, så det är ju någonting som judarna gjorde regelbundet eller särskilt såna gånger när man var mycket sorgsen, när man drabbades av svår sorg. Och att fasta i säck och aska betyder då att man utblottar sig fullständigt från allt vad jordisk glädje och fägring och förlustelser hette. Och nu gjorde han så och så bad han. Och den här bönen som följer, som vi ska referera lite, det är verkligen en mäktig bön. Han ber så här, och bekände, heter det. O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Och så lite längre fram. Vi, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lydde inte Herrens vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare, profeterna. Vi pausar lite där och fortsätter så småningom, men vi ska konstatera här emellan att det är ett förunderligt språk som Daniel använder. För i det sjätte kapitlet, i samband med att det berättas om hur Daniel var högt i kurs också då när den nya kungen i Persien hade tagit makten, står det att han utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, ty en ande utan like var i honom, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Men då försökte de andra satraperna och furstarna hitta någonting som de kunde anklaga honom för, av avund. De försökte peta bort honom. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för, eller något brottsligt hos honom, eftersom han var trogen i sin tjänst. De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom. Och då hittar man på att man kunde inte anklaga honom för någonting annat än för hans gudsdyrkan. Och det ställde man då till med. Tänk det, han var trogen i sin tjänst. Man kunde inte anklaga honom för någonting. Inför människorna, det som människan kunde se för ögonen, var han oförvitlig. Han var rättfärdig. Han behövde inte bekänna någon synd inför människor. Men Daniel visste, det är inte samma att stå inför Gud. Inför Gud finns ingen oskyldig, ingen som inte har syndat. Men även om han inte kunde sägas ha varit upprorisk mot Herren och olydig mot Herren, så som han bekänner i sin bön, så ser vi att han tar på sig folkets synder och ledarnas synder. Han bekänner sitt folks ledares grymma överträdelser av Herrens bud under generationer. Det bär han nu fram inför Gud och bekänner. Det har varit fullt rättvist att Gud har låtit denna olycka komma över dem. Men nu ber han, nu vädjar han till Herrens barmhärtighet att han ska göra slut på det här. Men han fortsätter ännu. Hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra din röst. Därför utgöts också över oss den förbannelse och den ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag. Vi hade ju syndat mot honom. Och så säger han, i enlighet med det som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi inte blidka Herren genom att vända om från våra missgärningar och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och led den drabba oss. Ty Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi hörde inte hans röst. Daniel ger Gud äran att vara rättfärdig och rättvis. Och den olycka som han har straffat folket med var fullständigt rättvis, det bekänner han. Det är inte som man ofta gör i vår tid, kanske man gjorde det förr också, att man är arg på Gud för att det inte går bra för en. För att man drabbas av olyckor. Katastrofer. Säger man, var är Gud nu? Nej, vi har gjort oss förtjänta av det här. Och de som har gjort sig förtjänta av det är hela Israel. Det är med ledarna i spetsen. Och så bekänner Daniel sen lite längre fram. Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärning har Jerusalem och ditt folk blivit till smälek för alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty, det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet, som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja, för din egen skull, min Gud. Ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Så slutar Daniel sin bön, och han blir bönhörd, får vi läsa i fortsättningen. Det är mäktigt att se vad Daniel grundar sin bön på. När han bekänner att det är rättmätigt syndare, så säger han också, det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Vi ska se här vart efter hur detta att be i Jesu namn, det betyder att komma inte i förlitande på sin egen rättfärdighet, utan i förlitande på Guds stora barmhärtighet i Jesus Kristus. Och även om Jesus namnet inte här nämns så där i klartext, så är det i Jesu namn Daniel ber. Han känner frälsaren, han känner Guds lamm, han känner Messias genom alla de profetior som berättar om honom i Gamla testamentet. Och han förlitar sig på den rättfärdighet som ska fullbordas, hämtas fram inför Gud och som ska övertäcka alla människors synder genom Jesus Kristus. Bön i Jesu namn. O Herre, hör, Herre förlåt. Din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Det är ditt namn som jag vädjar till. Frälsare namnet. Det här är nu en bra ingress till detta med bönen. När vi ser då i vilken anda och på vilket sätt vi får komma till Gud i bön. Det finns ett annat ord också i det här allra första stycket, frågan vad är bönen, som är hämtat från Matteus 15. Det här är också ett gammaltestamentligt citat som Jesus hänvisar till. Han är här i 15 kapitlet berättas hur han diskuterar med några fariséer och skriftlärda som frågar varför han och hans lärjungar bryter mot de äldste stadgar. Och så kommer han in i en diskussion där om hur man ska tillämpa Guds ord, Mose lag. Och han säger då i vers 7, ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig eftersom de läror de förkunnar, är människors bud. Det här är ett annat sätt där man kan be med yttre ord, men där hjärtat är långt ifrån Gud. Det här är inte en rätt bön. Förgäves dyrkar de mig. För de här människorna, de här fariseerna och skriftlärda, de menar att de uppfyllde det som behövdes genom att göra det yttre. Och så hänvisar man till det när man kommer inför Gud. Jesus säger ju också i bergspredikan att vi ska ta oss tillvara för dem som står i gathörnen och gör sina bönemantlar stora och det här böneremsor har man. Och så talar man med många ord så att människorna ska höra, tänk så helig den där mannen är. säga de är hycklare. Därför att deras hjärtan är långt ifrån Gud. Det är hjärtat som talar till Gud i bönen. Det som Kuske sammanfattar den här frågan med här inledningsvis är: bönen är en gudstjänsthandling där vi talar till Gud från våra hjärtan. Bönen är en gudstjänsthandling. En gudstjänsthandling, alltså det är en tjänst inför Gud. Det är en samvaro med Gud. Där vi hyllar honom, där vi åkallar honom, där vi ber till honom. Från hjärtat. Via ord i de flesta fall, men det är hjärtats samtal med Gud. Följande fråga lyder: vilkas böner hör Gud? Där har vi ett ställe i Jesaja som vi ska börja med. I Jesajas första kapitel har vi många domsord när profeten börjar sin verksamhet. Han profeterar i Jesajas bok mot många folk, och här är det framförallt Juda och Israel, som alltså Guds egendomsfolk, som han tillrättavisar. Han klagar över det trolösa Juda och ropar ve över det syndiga släkte, du skuldbelastade folk. I elfte versen säger han: vad ska jag mera många slaktoffer till, säger Herren. Och i fjortonde: min själ hatar era nymånader och högtider, det är en börda för mig. Och sen i femtonde versen: när ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Här riktar sig Jesaja mot det yttre, en hycklande människa som menar att man uppfyller rättfärdighet inför Gud genom att göra det som lagen föreskriver, att offra, att fira nymånader, högtider och olika slag av sabbater, fester, högtidsförsamlingar. Gud är trött på det här, säger han. Detsamma säger han också genom profeten Amos, där han säger: jag gittar inte höra på ett strängaspel, era bullers ljud. Det är alltså att man tror att man samlas för att lovprisa Gud, men gör det med hjärtan långt ifrån honom. Det är förhatligt inför Gud. Det vill han inte veta om. Och så är det också med en sån bön som inte kommer från hjärtat och har en rätt relation till Gud. Den är förhatlig. Gud hör den inte. Det finns ett annat ställe i Jesaja som jag också ska nämna, fast det står inte uppräknat här. Det är Jesaja 59. Den andra versen. Eller jag tar också den första. Se, Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning. Era läppar talar lögn, er tunga bär fram orättfärdighet. Och så vidare. Det här är ord som också Paulus citerar i Romarbrevets 10:e kapitel. Och hänvisar till det här profetian. Herrens hand är inte för kort, så att han inte kan frälsa. Och hans öra inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Det gäller att göra upp med Gud. Som det också hette i Jesajas första kapitel. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. För han säger: om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Om de än är röda som charlakan ska de bli vita som ull. Då lyssnar Gud. Då finns den rätta relationen där. Det här är en relation till Gud som vi brukar kalla tro. Och om det här så säger Hebreerbrevet också väldigt starkt. I Hebreerbrevet 11, i det trons höga visa: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det här låter ju väldigt lagiskt. Alltså så att man tycker att det verkar som om det är vi som ska prestera det här som krävs för att vi ska få behaga Gud. Men i det här fallet så ska vi se att tron handlar om det att man griper om objektet, att man tar emot, att man vill ha, omfattar det som vi får höra. Tron griper om ordet som predikar om Gud, vad Gud gör för oss. Det här handlar om det att lämna sitt eget, det som just judarna hade hållit på med, de här nymånaderna, festerna, den egna gudstjänst i världen, att fråga vad Gud gör och är. Och omfatta honom. Gripa tag i honom. Och det är det som Bibeln undervisar oss om så ofta. Det är att inte ha någonting själv utan att gripa tag i det som Gud gör. I Johannes 16 säger Jesus i sitt avskedstal vad det betyder att be i tro. Johannes 16, 23. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Hittills har ni inte bett i mitt namn. Men nu lär han dem att be till fadern i Jesu namn. Det här hör samman med det att Jesus här står i beråd att göra, fullborda sin frälsningshandling. Och lärjungarna förstod ju inte sig på det här. De hade ju missförståndet på samma sätt som judarna, de flesta judar, kanske alla. Det att Messias skulle vara en jordisk kung som skulle komma och befria den från Rom. Och det höll ju fast vid ända när Jesus talade om sitt lidande så kom lärjungar fram och sa att de skulle be om att få sitta en på hans högra sida och en på hans vänstra. Men först på pingsten, när den helige ande verkligen uppenbarade för dem innebörden i det som Jesus hade undervisat, då gick det upp för dem. Då såg de skriften, då förstod de vad allt som var förutsagt, vad Jesus skulle göra. Då förstod man Jesu uppgift och då förstod man också Jesu namn. För Jesu namn, Jesus, frälsaren, förstår man genom hans verk. Då förstod de att be i Jesu namn, det är att låta hans fullbordade gärning täcka över oss. Det som är fullt av synd, som är befläckat hos oss, det täcks över i Jesu namn med hans rättfärdighet. Och när vi kommer inför Gud på det sättet, då blir Gud fader glad. För då ser han sin son, då ser han rättfärdigheten, helighet. Då är hans vrede mot synden borta. Då tar han emot oss som älskade barn. Att komma till honom i Jesu namn, det är att komma till honom, iklädd hans rättfärdighet. Och då vill han ge oss det vi ber om. Vi ska ännu ta det här sista stället i det här, den här frågan. Första Petrusbrevet 3, vers 12. Det är ett citat igen från Saltaren som Petrus tar fram här. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga. Det är alltså inte så att Gud sist och slutligen nog tycker att han, okej, kom med ni också, fastän ni nu inte så rena. Nu duger ni. Kom som du är. Nej. Han kan inte ta emot synden. Han tar inte emot syndaren. Han tar emot det rättfärdiga. Och det betyder att vi har inget annat sätt att komma fram inför Jesus än i hans rättfärdighet. För det är bara den som är fullkomlig. Och när vi kommer i den, då är han vänd till oss. Då öppnar han sitt öra för våra böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Och det onda är framför allt att inte tro på honom, att förkasta honom. Det är det som är det värsta av allt ont. Sammanfattningen av det här är: Gud hör bara deras böner som genom tron på Jesus är behagliga för honom. Detta är innebörden av att be Jesu namn. Genom tron på Jesus är behagliga, det vill säga med andra ord den som är innesluten i Jesu rättfärdighet. Så frågas, vilka böner kan en troende framföra till Gud? I första Timoteusbrevet har vi en bra sammanfattning av det här. Första Timoteusbrevet 2. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Här är det några av de här olika termerna som man kan använda när man talar om bön. Åkallan, det är närmast att man anropar: Herre, hör. Gud, förbarma dig. Hör min bön. Liksom att man ringer upp med ett telefonsamtal. Bönen är kanske mera det här att man då lägger fram sina önskningar. Låt Gud i allt få veta era önskningar, står det i följande stycke i Filipperbrevet 4. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Det är också samma, de här andra orden där. Förbön nämner Paulus här i första Timoteusbrevet. Förbön särskilt för överheten, kungar och alla i ledande ställning. Tänk på att när Paulus skriver det här så var det en synnerligen ogodaktig regent, kejsare i Rom, Nero. Och ändå säger Paulus, vi ska be för honom. För han säger ju också på ett annat ställe, det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och därför lyssnar vi till det här också och ber i kyrkobönen i gudstjänsten för rikets överhet. Men också tacksägelse för alla människor. Och det här är ju någonting som är typiskt för Paulus brev. Han flätar in tacksägelse för sina mottagare av breven nästan hela tiden. Nästan i alla brev. Så gör han också här i första Timoteusbrevet. Det finns ett brev där han inte utgjuter någon tacksägelse över mottagarna. Det är Galaterbrevet. För där säger han närmast så här: Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd. Han säger inte som i många andra brev: Jag tackar Gud för er, så när än jag tänker på er i mina böner. Och att han bad för galaterna ändå, så det var väl helt klart. Men för det mesta så är han fylld av tacksägelser och glädje över vad Gud gör. Och där har vi också ett mönster för våra böner. En troende kan i sin bön framföra önskningar eller tacksägelse till Gud för allt och alla. Och den här bilden som vi har på nästa sida innan vi sen fortsätter på följande uppslag. Så den ger då en illustration av det här att bönen är en gudstjänst där troende kan be och tacka. Det finns två sidor av den här. Dels att be, att vi lägger fram våra önskningar, och sen tacka för allt vad han ger oss. Och vi tackar och ber till Gud om och för vad som helst eller vem som helst. När som helst, var som helst och med vilka passande ord som helst. Det här är en öppenhet för alla de tillfällen. Och då kommer vi in på den fråga som finns uppe på följande sida. När och var kan en troende be? Jo, med två ord sagt som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 5. Be oavbrutet. Be oavbrutet. Det är inte frågan om då att hur många minuter på morgonen eller hur många minuter på kvällen ska jag lägga ner på min bön. Jo, naturligtvis är det väldigt bra att ha också bönetider, andakter, så att inte köttet får överhand, så att man inte glömmer bort att man behöver be till Gud. Men det att be oavbrutet, är det möjligt? Då kanske någon tänker att hur skulle det gå till att när man håller på med någonting med sitt jobb? En lärare som undervisar sina elever och går igenom historia och så vidare. Och hur ska man kunna be samtidigt? Jo, om man inte utgår ifrån att en bön alltid är det att vi ber med våra läppar, med röst eller uttalar ord med våra läppar eller i bönen, så är det ju hur möjligt som helst. För att läraren kan där mitt i sin gärning, mitt i sin lektion, ha Gud med i tankarna och be honom hämta kraften från honom. Be honom hjälpa med de här bångstyriga eleverna som man har svårt att få ordning på. Och hjälpa så att man orkar igenom dagen och kan säga det som är rätt. Det här kan finnas med i vårt hjärta, vad vi än gör. På samma sätt den som är mitt uppe i ett praktiskt arbete. Be med handen på plogen, brukade sägas. Eller med handen på ratten. Det behöver inte vara så att vi går ner i en speciell böneställning eller på en bestämd plats. Utan när vi än, vad vi än gör, så kan vi be till Gud. Vårt hjärta kan samtala med honom. Och man brukar ofta mycket tala om bönesuckar. Att det liksom blir inte ord, utan det är en suck. Åh, Herre, hjälp. Var du med dem som är ute på vägen nu? Och Gud hjälpa dig att det inte sker någon olycka. Det är många sådana här saker, sådana här böner som vi har orsakat att uttala eller tänka hela tiden. Och så säger ju också Paulus i Efesierbrevet 6, då han går igenom Guds vapenrustning. När han då där berättar att vi ska ta på oss frälsningens hjälm i Efesierbrevet 6 från 10:e versen. Frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, sanningen som bälte, skor på era fötter, den beredskap som fridens evangelium ger, och ta trons sköld och sen frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Så står det: gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Det här är samma anda, att låta bönen kringgärda, omgärda allt det vi gör. Så att vi har Herre med oss i vårt hjärta. För där vill han vara. Och så säger också Jesus i bergspredikan i Matteus 6. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Det här är motvikten mot det här som vi också sa tidigare, att stå i gathörnet och breda ut sina böner. Eller lägga ihop många, många långa ord för att man tror att det är de många orden som ger oss bönhörelsen. Så har vi ett ställe i första Timoteusbrevet 2, lite efter det vi just var i, som är ganska spännande. 8:e versen. Jag vill att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt med blygsamhet och gott omdöme och så vidare. Och så kanske man av det här tänker att, aha, här ger nu Paulus order åt oss hur vi ska be. Männen ska be med heliga upplyfta händer. Och visst, det är säkert väldigt många kristna i olika tider, inte bara i vår tid, som ställer sig upp och ber med händerna uppåt mot himlen. Vi vet inte ens hur Jesus bad, vad han hade för böneställning. Men poängen är egentligen inte här att ge oss en order, ett bud att så här ska du göra när du ber. Utan det handlar om att Paulus vill tillrättavisa dem som förenar bönen med ett sinnelag eller ett uppsåt i hjärtat som inte passligt förenat med den här bönen. Om vi tänker nu ännu på det som Jesaja och Amos har sagt om de här festerna, om det här yttre, och hur profeten då tillrättavisar. Jag vill inte höra er, så säger Herren, jag hör inte er, för att era hjärtan är långt ifrån mig. Om man kommer samman och är full av vrede eller bitterhet i sitt hjärta mot en medmänniska, talar illa om någon annan, och så samlas man till bön, så lyfter man händerna eller knäpper händerna och ber. Det går inte ihop. Det är det här som Paulus talar om. När ni ber, så ska ni lyfta heliga händer. Det vill säga, ni ska inte komma i utövad synd, i ett sådant sinnelag som är ovärdigt, som inte går att förena med samvaro med Gud. Ni kan inte ha både Gud i hjärtat och samtidigt bitterhet och hat. Era händer är heliga när ni är helgade av Jesus Kristus, det som vi tidigare sa. I hans namn är händerna heliga. Dem ska ni lyfta. Och på samma sätt är det då med kvinnorna, som han också talar om, som motsatsen mot det här att uppträda i en gudfruktig anda. Det är att smycka sig och pryda sig och ställa fram sig så att man ska bli upptäckt för sin yttre skönhets skull, eller överträffa den andra i smycken eller skönhet. Det är inte det sinnelaget som Gud frågar efter. Men Paulus säger också, jag vill att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer. Man kan be var som helst. Inte bara i Jerusalem eller på någon särskilt helig plats. Och så har vi också Jesu ord i Matteus 28, missionsbefallningen. Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Jesus är med. Därför kan vi be var som helst, när som helst. Med vilka ord kan en troende be? Här har vi en hänvisning till första Samuelsbokens första kapitel. Där det berättas om Hanna, en kvinna gift med Elkana. Och de här var utan barn. Vi känner ju igen den här situationen från många andra äktenskap som hade stor betydelse. Och där barn blev födda med en särskild gåva. Vi hade i Elisabet och Zacharias. Elisabet var gammal när hon födde Johannes döparen. Vi har det i Abraham och Sara, inte minst, som var oerhört gamla. Och Hanna, hon led. Hon led väldigt, hon blev skymfad, hon blev mobbad för att inte hon hade barn. Vi ska bara komma in i det här när hon är i templet och var djupt berövad. Och så står det i 10:e versen, hon började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa, Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv, och ingen rakning ska komma på hans huvud. Hon vill alltså lämna sin son som en Guds nasir inför Herren. Och det blev så. Det var Samuel. Men så står det, när hon länge bad inför Herren gav Eli akt på hennes mun. Det var alltså överste prästen. Hanna talade i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig. Men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Därför sa han till henne, hur länge ska du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig. Men han uppfattade alltså att hon var i fyllan och villan när hon uppförde sig så där. Hon rörde på läpparna. Hennes hjärta var fullt av böner. Men hon sa inga ord. Hon bad i sitt hjärta och det syntes på hennes läppar. Det här är ett exempel på en stark bön trots att det inte rabblas upp med ord som människor hör. Hon utgöt med egna ord sitt hjärta för Herren. Hon bad med egna ord, till och med ordlöst. Det är det första svaret, med vilka ord kan en troende be? Jo, visst kan vi be med egna ord. Men sen har vi också ett par exempel på när vi får lära oss att be. I Lukas 11 har vi en liten bisats som kanske man inte märker så väldigt lätt. Lukas 11, första versen. En gång var Jesus på en plats och bad. Ja, det gjorde han ofta. Ofta på nätterna också. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Det här, Johannes, vi har lärt oss, hört om honom att han var en väldig profet. Predika lagens ord, bättringens ord till syndarnas förlåtelse. Alltså visa den på Jesus Kristus, men predika lag, omvändelse. Och så döpte han till syndarnas förlåtelse. Men han lärde också sina lärjungar att be. Och så vill då också Jesu lärjungar höra hur de ska kunna be. Och så säger Jesus, så här ska ni säga, Fader och så vidare, Fader vår. Den bön som vi redan har bett idag. Man kan alltså också be med ord som andra lär oss. Och det finns också i Hosea 14 ett exempel på det här. I profeten Hosea. Hosea 14:3. Kallelse till omvändelse. Står det: Ta med er ord och vänd åter till Herren. Säg till honom, förlåt oss alla våra synder och ta nådigt mot oss. Och så kommer då ett citat som profeten ger. Det här, så här ska ni be. Han ger alltså ord, han formulerar en bön och säger, be med de här orden. Vi ska inte förakta böner som vi lär oss, som andra har gjort, som andra har gett oss. Framförallt Fader vår, som är Jesu egen bön, som han har lärt oss. Men det finns många, många fina böner som också till exempel Martin Luther hänvisar till i Lilla katekesen här. När han lär oss hur vi ska be vår morgonbön och aftonbön. Det är bra att ha en formulerad bön när vi inte upplever att vår kraft räcker till. Och även om vi också får använda egna ord och nämna våra nära och kära i bön inför Gud, så är det också en rikedom att vi har sådana som har bett före oss och som har lärt oss att be. Saltaren är ju särskilt en fin bönbok som var judarnas bönbok och som vi också gärna kan be från. Så att det andra svaret, med vilka ord kan en troende be? En troende kan be med ord som man har fått av en annan människa. Och så har vi här då den bön som Jesus har lärt oss, som Jesus undervisar om på flera ställen, bland annat i bergspredikan. När ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Nej, det är inte de många orden som gör att Gud hör oss. Ni kan gärna be kort. Be, Fader vår. Så lär han sina lärjungar den här bönen. Så ska ni be, säger han. Därför vill vi gärna använda orden i denna korta bön som Jesus har gett oss som en förebild. Så ska vi säga någonting om tilltalsorden. Fader vår som är i himlen. Vad betyder det? Med dessa ord vill Gud uppmuntra oss att tro att han är vår sanne fader och att vi är hans sanna barn, för att vi ska be till honom lika frimodigt och förtroendefullt som älskade barn vänder sig till sin älskade far. Första frågan utifrån det här är: vad vill Jesus att vi ska komma ihåg när han säger att vi ska tilltala Gud som vår far som är i himlen? Vi har här två hänvisningar till Galaterbrevet. Galaterbrevet 3, 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Alla är ni Guds barn genom tron. Guds barn. Det här är en fantastisk ordkombination. Att vara barn till Gud. Och i fjärde kapitlet så säger Paulus, när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Vi ska observera att för judarna så var det viktigt det här att man sa söners rätt, för det var sönerna som var arvingar. På den tiden ärvde inte flickorna. Och det här är ju en viktig sak att observera, att nu står det inte att så att männen ska få söners rätt, utan vi. Och just efter det ställe som vi citerar i tredje kapitlet så står det: här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. De här tre kategorierna, de är hämtade från en judisk mans dagliga bön, då han varje morgon tackar Gud för att han inte är född hedning, utan han är född av det judiska folket. Han har sin berömmelse i det. Sen tackar han Gud för att han är en fri man, att han inte är slav. Och så tackar han Gud för att han inte är en kvinna, utan för att Gud har låtit honom bli en man. Det här är de saker som Paulus speciellt berör, som han speciellt tar fram. När det gäller barnaskapet, när det gäller vem har den ställningen inför Gud, att man har rätt till arvet, till himmelriket. Jo, det är samtliga dessa. Alla har samma rätt. Det är radikalt nytt i den judiska traditionen, när Paulus säger: här är inte jude eller grek, skiljemuren är nedbruten, alla ni ett. Här är inte slav eller fri. Det handlar inte om stånd, om vilken position vi har här på jorden. Här handlar det inte om kön, om vi är män eller kvinnor. Alla är ni ett. Alla har ni fått söners rätt. Och så har vi också ordet i första Johannesbrevet 3. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Också ett väldigt fint bibelord. Och det här betyder, när Jesus säger att vi ska tilltala Gud som vår far som är i himlen, vill han påminna oss om att Gud genom tron är vår sanne fader och vi hans sanna barn. Varför vill Jesus att vi ska komma ihåg vilket förhållande vi har till Gud genom tron? Varför vill Jesus det här, att vi ska komma ihåg det här förhållandet? I Romarbrevet 8, vers 15, läser vi: ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar: Abba, fader. Vi behöver inte leva i fruktan. Var inte rädd. Du som är Guds barn genom tron, du behöver väl inte vara rädd? Ja, visst är vi rädda ändå, därför att det hör ihop med vårt kött, vår kötsliga tillvaro. Det är att vi har en svaghet, vi är syndiga människor. Men Gud, Jesus vill påminna oss om att vi har rätt till Guds barnaskap. Vi får säga pappa, pappa, far. I Efesierbrevet 3 kan vi ta följande ställe. Vers 12. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Och därför säger han också i fortsättningen: därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Här är frimodighet. Och när Jesus undervisar om bönen och hur vi ska vara enträgna i bönen i bergspredikan, Matteus 7, säger han så här: vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Hur mycket mer? Det är klart, en jämförelse med en jordisk familj, den ger inte rättvisa åt Guds godhet och barmhärtighet och att be till Gud i Jesu namn. Därför att våra jordiska fäder, eller vi jordiska fäder, så vi kan aldrig vara en återspegling av Guds godhet. Men ändå vill vi ju som pappor försöka ge det bästa möjliga åt våra barn. Och om vi nu ändå gör det, trots att vi är så ofullkomliga, hur mycket mer ska inte Gud ge det som är gott och dem som ber honom? Det sammanfattar vi. Jesus vill att vi ska komma ihåg vilket förhållande vi har till Gud genom tron, så att vi gärna ber till vår himmelske far, lika frimodigt och förtroendefullt som älskade barn vänder sig till sin älskade far. Och den här bilden, så den säger att vi, fadern är liksom den som är överallt här. Genom tron på Jesus är vi Guds barn, och därför får vi be frimodigt och förtroendefullt, därför att vi är Guds barn. Och det här, det sammanfattas i de här tilltalsorden: himmelske fader, vi är dina älskade barn. Vi kommer i Jesu namn inför dig. Så här lär Jesus att be genom tilltalsorden: frimodigt och förtroendefullt. Och där får vi då sätta punkt för den här gången. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.